det gåtfulla psyket. Psykoterapicentrums podcast. Avsnitt 10. Tankar om affekter. Av Viola Argus Civaljic. Presenterat av Aron Branner.
Affekter är ett ämne som berör oss. Vi föds utrustade med en uppsättning av grundaffekter som den ursprungliga formen av kommunikation, både inåt som respons på yttre och inre miljö och utåt för att förmedla till våra omsorgspersoner hur vi har det och vad vi behöver. De nyfödda kommunicerar från första stund. De känner innan de kan tala. De känner innan de vet vad känsla är. Vi kommer utveckla det här längre fram. Affekter är också något som vi psykoterapeuter dagligen arbetar med. Och i vardagstal är det vanligt att höra ord som affekter, känslor och emotioner. Ord som används synonymt. Men är inte känsla och affekt samma sak? Jo. Om man läser beskrivningar i tidigare texter, men nej, sedan Tompkins formulerade den moderna affektteorin. En känsla är aldrig fel, men huruvida vi kan uppmärksamma den, benämna den, förstå meningen med den, värdera den och hantera den kan vara mer eller mindre enkelt eller problematiskt. Modern affektteori erbjuder oss definitioner. Den har på ett förtjänstfullt sätt kommit att alltmer påverka olika terapeutiska skolor och har fått olika psykoterapeutiska inriktningar att närma sig varandra. Den är förenlig med både psykodynamisk och inlärningsbeteendefokuserad teori och praxis. I det följande kommer jag att referera till olika forskares arbeten och lyssnaren hänvisas till en förteckning över deras publikationer i vår podcastblogg med referenslista. Sylvan Tompkins kom på 60-talet att intressera sig för känslor eftersom det verkade hänga ihop med tänkande, kognition och beteende. Men han var inte den första. Mänskligheten har alltid haft detta intresse. Även de gamla grekerna. Dock är det Darwin som börjat ett mer systematiskt studium av både människors och djurs affektuttryck. Tompkins var inspirerad av Darwin och fortsatte sedan med egna studier av den emotionella utvecklingen och blev i sin tur en stor inspiration för andra forskare, där den mest kände är Paul Ekman. Tompkins observerade att den emotionella utvecklingen startar från första stunden i våra liv. Termen affekt reserverade Tompkins för det som i grunden är biologiskt, nedärvt och universellt. Enligt honom existerar 9 grundläggande affekter. Intresse, glädje, förvåning, ledsenhet, rädsla, skam, avsky, avsmak och ilska. Alla affekter fyller en funktion, mycket enkelt uttryckt. Utan intresse skulle vi inte lära oss något nytt. Förvåning hjälper oss göra ett avbrott och uppmärksamma det nya. Glädje kommer när det obehagliga upphör och vi är igenkänning. Samt fungerar som ett viktigt relationellt band. Ledsenheten uppmärksammar oss själva på att, och andra på att något inte står rätt till. Särskilt vid förlust. Rädslan varslar om en hastig förändring. Och upplevt hot som kräver akuta åtgärder. Skammen gör oss uppmärksamma på oss själva i sociala sammanhang och den har en hämmande funktion. Avskyn får oss att backa från det obehagliga, medan avsmak och äckel får oss att undvika eller avbörda oss det olämpliga. Ilskan signalerar att det obehagliga inte försvinner, att något upplevs som fel och att vi behöver hantera det. Affekter kan identifieras på många sätt, både för den som upplever dem och för de som iakttar dem hos någon annan. Affekter upplevs och uttrycks genom kroppen som fysiologiskt avläsbara fenomen. Dessutom är affektens fysiologiska och andra biologiska reaktioner mätbara. Temperatur, andning, hållning och ansiktsuttryck. Just ansiktsuttrycken har Paul Ekman noggrant kartlagt och minutiöst visat vilka ansiktsmuskler som aktiveras vid respektive affekt. Affekt behöver skiljas ut mot känsla och emotion. Och det gör den också i denna teori, som dessutom via Nathanson klargörs, där begreppen scen och skript introduceras och definieras. Det senare är ett viktigt redskap i terapeutiskt arbete. Affekt utlöses automatiskt när ett stimulus aktiverar ett mönster av biologiska händelser. Allt detta sker på en omedveten nivå och varar från några hundradels sekunder som avsmak till längre stunder som ilska eller ledsenhet. Känsla upplevs. När individen blir medveten om att en affekt har utlöst kallas det känsla. Denna iakttagelse kräver kunskap och förståelse, en verbal kompetens som det nyfödda barnet saknar. Och även vuxna, då vissa omständigheter kan sätta denna kompetens ur spel. Det vet vi som terapeuter allt för väl. Vi ser uttryck för affekten, men klienten eller patienten är inte medveten om att affekten har utlöst. Eller kanske inte ett namn för den känslan. Eller kan inte skilja det från exempelvis ångest. Observera att ångest är ingen grundaffekt. Emotion består av en kombination av affekt, känsla och personliga unika minnen eller scener. Emotionen är både objektiv och subjektiv. Både biologisk, psykologisk och personlig. Under ett liv har affekter utlösts ett otal gånger från födseln. Och varje gång har det skett i ett sammanhang. Detta, emotioner, är vårt grundläggande arbetsområde i terapin. Scen refererar till den minsta betydelsebärande affektupplevelsen knuten till en person samt en händelse med en början och ett slut. Det kan innebära platser, personer, kroppsliga sensationer och tidsaspekter. Hur vi kopplar ihop våra scener kallas i denna teori skript. Samtidigt är skript också personliga regler för hur vi hanterar våra känslor och förväntningar. Skillnaden mellan skript och scen är att scenen handlar om det som händer, medan skripten handlar om vad vi ska göra med våra scener. Denna uppdelning tydliggör viktiga delar i vårt affektupplevande och vår affekthantering. Utan uppdelningen kan det vara diffust och krångligt. Många människor har svårt för att skilja på grundaffekten, känslan och emotionen. Det kan bero på att lyhörheten för kroppens signaler är sänkt eller bortlärd, men alla har i stort sett samma inbyggda affektmekanismer. När till exempel affekten ilska utlöses är den i biologisk bemärkelse identisk i dig och mig. Affekten är inte valfri. Där vi skiljer oss åt som individer är hur var och en förstår eller minns erfarenheten av ilska och hur vi värderar och hanterar ilskan. Det får såklart stor betydelse i relationella sammanhang. Låt oss ta upp uttrycket delad glädje är dubbel glädje. Det stämmer inte alltid, trots att affekter smittar. Om en person har fått affekten glädje skambelagd kommer den personen att hålla igen, medan någon annan reagerar med ett hjärtligt skratt. Men hur blir det nu? Varför finns inte skuldkänsla med bland affekterna? Eller avundsjuka? Det beror på att det inte är grundaffekter utan innehåller både känsla och kognition. det vill säga tankar, värderingar, medvetenhet om den andra och naturligtvis kultur och socialt sammanhang. Föreställ detta hos spädbarnet. Det finns inte från dag ett. Det gör däremot avsmak. Även om avsmak efterhand kan färgas kulturellt. Tänk på små barn som älskat fisk, men sluta med det när de kommer till förskola eller skola. Låt oss nu ta ett samlat grepp om affekternas funktion. Alla affekter är funktionella och därför är meningslösa att dela in dem i positiva och negativa, anser många. Precis som vi inte betraktar hunger och törst som negativa. Det fyller en funktion. Affekter är meningsfulla oavsett hur det värderas av den som upplever dem. Havnesköld och Risholm och Motander har gjort följande presentation av känslornas funktion. Det är sammanbindande, vilket innebär att det länkar samman tankar, perception, motorik och drifter. Till exempel sexualdrift och livsdrift samt relationer. Det är motiverande, vilket innebär att det får oss agera för vår överlevnad. De är adaptiva, vilket syftar till att känslor varken är rationella eller irrationella, utan hjälper oss att fungera. Våra känslor organiserar också hur vi uppfattar information och det påverkar vårt handlande. De förmedlar våra behov både inåt och utåt. De är med andra ord kommunicerande både intrapsykiskt och interpsykiskt gällande våra behov. Slutligen är känslor intentionella, vilket innebär att det kan bli värdeladdade och därmed också styra vad vi uppmärksammar. Men låt oss backa ändra till Freud. Hans intresse för affekter, framförallt för förbjudna och kvävda känslor, kom att revolutionera synen på människan eftersom han påtalade existensen av det omedvetna. Han visade att människan inte var herre i sitt eget hus, som en hittills hade trott. Redan i studier i hysteri påtalar Freud att försvarsprocessen består i att förvandla en stark föreställning till en svag och beröva den dess affekt. Den tidiga Freud var i sanning affektfokuserad i sitt arbete. Och även om Freud introducerade betydelsen av affekten kom utvecklingen en tid därefter att dra åt den intellektuella processen. Detta ifrågasattes efterhand av flera psykoanalytiker, till exempel Otto Rank och Sander Ferenczi, Franz Alexander och Thomas French. De menar att kontakten med affekter behöver komma före den kognitiva förståelsen av symptom och att insikt ofta inte var orsak till förändring, utan konsekvensen av en bearbetning av känslomässiga erfarenheter, vilket den moderna forskningen har bekräftat. Inom psykoanalysen har det under de senaste decennierna skett en förskjutning från ett tydligt intresse för drift till ett ökat intresse för affekter. Många dynamiska terapier, både långa och korta, har som terapifokus att hitta ett affektivt dilemma. Ett affektivt problemområde som behöver lösas för att möjliggöra klientens utveckling. Modeller för detta betonade affektiva arbete har framförallt presenterats av korttidsterapiutövare. Som tidigare nämnt intresserade sig Freud för känslor som vid den tiden och i den kulturen upplevdes som förbjudna och blivit bortträngda. Genom att avtäcka dem bidrog analysen till att patienten fick en bättre förståelse för sina problem, vilket i sin tur kunde leda till ett förbättrat fungerande och mående. Dagens olika varianter av affektfokuserade psykoterapier har utvecklat arbetssättet vidare. Ett flertal varianter av mer eller mindre affektfokuserade psykoterapier och metoder beskrivs av Argus Shivarchik i hennes bok Dynamiska korttidsterapier, en introduktion. Här nämns några av dessa. Intensiv korttidsdynamisk psykoterapi, även kallad ISTDP, är en terapimodell som fokuserar på arbete med kroppen verbalt. Det vill säga affekternas lokalisation och kroppsliga uttrycksformer beaktas. I manualen ges många anvisningar för hur terapeuter ska arbeta för att nå och bearbeta affekterna. Psykoterapiforskning visar att detta affektfokus medför signifikanta förbättringar i människors mående. Panikfokuserad psykodynamisk psykoterapi, även kallad PFPP, fokuserar på framträdande affekters koppling till paniken, framförallt ilska och rädsla. Även denna metod har visat signifikanta resultat. Accelererad, erfarenhetsbaserad dynamisk psykoterapi, AEDP, är mindre konfrontativ och ännu mer affektfokuserad än ISTDP. Terapiformen är mer integrativ och har sin grund i flera psykologiska teorier. Affektfobiterapi, eller affektfokuserad kortdynamisk psykoterapi, även kallad AFT, räknas till de integrativa terapierna där teorier och tekniker från den dynamiska och den inlärningspsykologiska teorin samlas i samma metod i syfte att reducera rädsla för affekter. Även denna metod har visat signifikanta effekter. Forskningen har visat att graden av affektmedvetenhet påverkar om affekterna blir till hjälp eller hinder i relationer och kommunikation, både till sig själv och till andra. I affektbevishetsterapi, även kallad ABT, har Monsen och medarbetare utifrån en tydlig koppling till Tomkins affektteori utvecklat en modell för arbete med affektmedvetenhet och skript. Efter identifikation av teman och scener med respektive affekter är det möjligt att via reflektion hitta det personliga skripten. Arbete med dessa delar kan leda till omorganisering eller omstrukturering och därpå fortsatt utforskande av andra teman och scener. Flera studier stödjer metodens användbarhet. Mentaliseringsbaserad psykoterapi, även kallad MBT, som vänder sig framförallt till personer med emotionellt instabilt personlighetssyndrom och en längre psykoterapi, syftar till att öka förmågan till känsloreglering och därmed minska suicidalitet, självskada och interpersonella svårigheter. Även i denna terapiform gäller det att vara uppmärksam på och kunna reflektera över egna känsloreaktioner och motiv och tankar genom att analysera uppkomna situationer och få adekvat feedback. Målet med den terapeutiska processen är således att öka mentaliseringsförmågan, det vill säga bli mer kunnig om både egna och andras inre upplevelser. De viktigaste teknikerna utgörs av utforskande, stimulans av mentalisering, fokus på känslor samt fokus på känslor i interpersonella händelser. Själva processen mellan terapeut och patient är viktigare än innehållet och återkommande undersöks det som händer i här och nu. Forskning visar att metoden är framgångsrik för denna behandlingskrävande grupp. Internetbaserad psykodynamisk psykoterapi, även kallad IPDT, är affektfokuserad och har visat sig vara framgångsrik för både vuxna och unga. Genom 8 terapeutunderstödda självhjälpsmoduler under 8 veckor, inklusive 30 minuters chatt varje vecka med terapeuten, uppnådde signifikant reduktion av depression och ångest hos ungdomar 15-18 år. De 8 modulerna handlar om att introducera teorin om samspel mellan grundaffekter och anknytning. Fokus på självobservation. Fokus på ångest och öka kapaciteten för självobservation samt andningsövning. Affektteori, skrivövning kring bortmotade känslor. Identifikation och förståelse av försvarsmönster. Särskilt problematiska känslor, ilska, sorg och skuldkänslor. Interpersonella mönster med koppling till undvikande av affekter och självuppfattning. Samt kommunicera och uttrycka känslor på ett lämpligt sätt. Reparera relationer. Modellen har visat sig användbar och flera resultat visar signifikant förändring. IPDT var signifikant effektiv i minskning av depression och ångest samt i ökning av känsloreglering och självmedkänsla. Emotional Awareness and Expression Therapy, även kallad EAET, en nyligen utvecklad korttidsterapi vänder sig till klienter med funktionella somatiska syndrom. Det vill säga personer vars fysiska symptom som kronisk smärta existerar utan att det anses vara en del av ett känt medicinskt tillstånd. Målet är att via närmande till svåra känslomässiga erfarenheter minska eller bli av med svår smärta. Terapeutens uppgift är att hålla ett aktivt fokus på känslomässiga konflikter och känslor som har undvikits. Forskningsresultaten är lovande. Sammanfattningsvis finns många nya varianter av effektfokuserade både längre och kortare dynamiska psykoterapier. Samtliga dessa terapivarianter betonar känsloupplevelse i terapisituationen samt emotionell närhet och anknytning, både i patienters erfarenhet och i terapin. Kidlingmo och Gullestad summerar förändringen av affektens teoretiska status i följande punkter. Affekt betraktas numera som fristående psykologisk modalitet med egna kännetecken. Från att ha betonats som något kvantitativt betraktas affekt idag som meningsbärande. En emotionell process sker självständigt på en icke-medveten nivå och har sin grund i biologi. Affekten har kommit att bli en kungsväg till utforskande av icke-medveten mening. Affekt har kommit att bli överordnat andra dynamiska faktorer. Forskning visar att denna förändring är välgrundad och Magna Vita beskriver den som följande. Processandet av känslor minskar psykopatologi och utvecklingen av symptom. Hälsosamt fungerande kräver balans mellan emotionell kontakt och reglering av känslor. Intensifiering av affekt kan göra den terapeutiska processen mer meningsfull. Forskning om affekt inkluderar många olika områden utöver terapiforskning. Mycket kortfattat kan det indelas i följande områden. Affekter i sig och deras uttrycksformer söker via en rad olika metoder besvara frågor om vilka affekterna är och hur det kan observeras och mätas. Affekter, affektsmitta och empati söker besvara hur affektsmitta går till och vilka effekter reducerad affekt av läsningsförmågan har för empati och relationer. Empati syftar på inlevelseförmåga, inte medkänsla. Affekter och hälsa som immunologi och psykisk hälsa undersöker hur affekthanteringssvårigheter negativt påverkar människors hälsa. Affekter och spädbarn intresserar sig för mycket små barns affektuttryck och affektiva samspel med omvärlden. Affektmedvetenhet är en faktor som lyfts fram i studier med psykiatriska populationer samt psykoterapistudier. Affekter och kognitiva processer och pedagogiska sammanhang fokuserar på affekter och affekthantering och lärande. Och där bland annat har funnit att vi minst är affektladdade lättare än det som är neutralt för oss. Trots överväldigande vetenskapligt mätbara resultat som bekräftar teorin om grundaffekter finns kritik mot densamma. Företrädare för konstruktivism menar att grundaffekter måste förstås utifrån sitt sociala sammanhang och att emotioner är konstruerade. Denna synbara motstridighet handlar enligt Fox enbart om skillnaden i fokus. Är det de medfödda grundaffekterna man tittar på? Eller beskriver man hur emotioner bildas under utvecklingens gång? Fox presenterar ett nyanserat synsätt och menar att båda analysnivåerna behövs, men att man måste komma ihåg att det beskriver kvalitativt olika fenomen. De olika perspektiven kompletterar varandra. Varför är det viktigt att lyfta kontroverserna? I terapi jobbar vi både och. Vi vet att vi letar efter grundaffekten och även efter känslor och emotioner. För att komma underfund med till exempel ångest måste vi först förstå vilken affekt som är aktuell. Vad är det som väcker ångesten? Är det ilska eller skam eller någonting annat? Många klienter kan dra fördel av att lära sig om affekter i väntan på psykoterapi, oavsett om de står i kö för att genomgå kognitiv beteendeterapi eller psykodynamisk psykoterapi. Eftersom den moderna affektteorin är inriktningsneutral kan en inriktningsneutral affektskola betyda mycket för många patienter och klienter. En sådan har utvecklats av professor Armelius och medarbetare, vars forskning på området är upplyftande. Den visar att alla kan dra nytta av att lära sig mer om affekter. Affektskolan utgår ifrån Tomkins affektteori. Många områden inom ämnet affekter ger möjlighet till spännande forskning. Här ska blott några frågeställningar beröras. Tänk om någon med hjärnavbildade metoder bättre tog reda på vilken effekt humörreglerande läkemedel har. Andra former av medicin. Hur påverkas till exempel affektavläsningsförmågan både inåt och utåt av den vanligaste medicinen i Sverige? Blodtryckssänkande läkemedel. Vad innebär emotionellt arbete i serviceyrken för den enskilde? Hur påverkas den fysiska och psykiska hälsan hos anställda som förväntas visa en glad min mot kunder? Vad händer efter ansiktskorrigerande ingrepp, så kallade skönhetsoperationer och botoxbehandlingar som kan ge mimisk stelhet? Hur påverkas den enskildes affektiva kommunikation inåt och utåt? Vilka effekter kan emissions-AI ha på människor? Vilka är långtidseffekterna för psykoterapeuter som arbetar affektfokuserat, fysiskt och psykiskt? Affekter är biologi. De har en nyckelfunktion. Hur vi hanterar dem är kulturellt. Det är psykologi. Det skiftar mellan individer, grupper och tider. Ett erkännande av dessa olika analysnivåer och dess sammanvävning möjliggör fortsatt utforskande.
Du har lyssnat på Psykoterapicentrums podcast Det gåtfulla psyket. Avsnitt 10 handlade om tankar om affekter av Viola Argus Civaljic.